Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger
med Christian och Doris.
Nu sitter vi då här avsnitt nummer 18 och köttar på veckovis i vanlig ordning. Hur känns det, Doran?
Det känns ju jätteroligt där och nu är det jul och snart kommer tomten och knackar på dörren.
Kaos i alla butiker.
Ska sitta i knät och ja, men ni vet som tomten gör.
Oh, herregud, vilken skötska det fick. Men julen runt hörnet, det är just nu kaos i alla butiker. Vi har elräkningar som aldrig förr.
Ja, det ska ju gudarna veta alltså.
Ja, alltså de har ju sagt att folk, vanliga människor som då har en villa som då förra året hade en elräkning på cirka 5 000 ska räkna med cirka 20 000 i år.
Ja, den här månaden fick vi 5 000 i el. Den är så jävla störd.
Den är störd, men samtidigt bor vi i hus och är ganska förskonade. Jag tror det finns ganska många.
Fast andra sidan så är vi ju, alltså vi har det ju bra på sommaren. Vi betalar ju inte mycket alls.
Nej, alltså grejen är, huset vi hyr är fullt med solceller på hela taket.
Mm.
Vilket då har gjort att vi har kunnat haft våran pool på 30 grader hela sommaren.
Ja.
Och liksom använt el hela månaden men ändå bara betalat den fasta kostnaden.
Ja.
Men solcellerna funkar ju, jag tror det är från typ februari till november. Ja. Efter det så funkar inte de.
Nej.
Förra månaden så var det bara en tusenlapp i el. I år var det 5 000 eller den här månaden. Mm. Och nästa månad kommer det nog bli ännu mer.
Ja, för de har ju haft grantänd och utebelysning. Och...
Men det är tydligen LED.
Men jag tror mycket, alltså, vi har ju en sån här tryckpress hemma.
Ja.
Jag tror att den kan dra väldigt mycket för den värmer upp väldigt fort.
Ja, det är en sån här press.
En industriell tryckpress.
Ja, en t-shirt printtryckmaskin har vi.
Exakt.
Men jag tror det finns ganska många såna här bovar i hemmet egentligen.
Man glömmer koppla ut telefonladdaren till exempel.
Nej, jag tror inte det är sånt. Jag tror det är så här, du kan vara jättesnål och snåla jättemycket, men har du till exempel en tvättmaskin från 90-talet så kan den nog dra lika mycket som ditt kylskåp gör, nya kylskåp gör på ett år liksom.
Ja, det är sant, det är sant.
Så jag tror det kan finnas såna här bovar i hemmet som man kanske är smart att byta.
Fånga bovarna.
Men i alla fall, nu ska vi inte prata om elräkningarna för idag så har vi rullat upp med 8 stycken helt sjuka historier, så jag tänker vi tar och kör igång.
Parade ihop oss och blev sen svartsjuk. Hej Christian och Doris, tack för en underbar podd. Nu till historien, jag ska försöka vara så tydlig jag bara kan. För några månader sedan var jag och min dåvarande bästa vän iväg på en hemmafest. Alla förutom jag var fulla, men stämningen var på toppen då. Det dröjer inte länge förrän hon kommer fram till mig och säger: "Jag har den perfekta killen för dig då, häng med!" Jag tvekade och kollade skeptiskt på henne, men följde med i alla fall. Jag tyckte det var ganska jobbigt då jag för det första var ett förhållande då. Plus att hon visste om att jag och min pojkvän hade det lite tufft.
"Är inte jag den perfekta människan att para ihop folk så säg?"
sa hon och lämnade oss sen ensamma. Jag blev sittandes pratandes med denna kille och vi insåg att vi hade mycket gemensamt. Måste även tillägga att jag och denna kille bara var väldigt bra vänner och inget annat. Det gick en vecka och det är nu själva problemet uppstår. Min bästa vän som då försökte para ihop mig med honom, ja, vi kan kalla han för Simon. Hon fick världens utbrott på mig, kallade mig för en äcklig svikare som förstört hennes liv.
"Hur kunde du göra så här mot mig? Nog för att jag visste att du var IQ-befriad, men jag trodde fan inte du var helt jävla tappad."
Det visade sig alltså nu att hon själv var intresserad, eller rättare sagt kär i Simon, och tycker nu att jag trampat henne på tårna bara för att han och jag pratar med varann. Jag har försökt för att förklara för henne att det inte finns något, då jag starkt håller fast vid min partner och inget annat än vän med Simon. Men hon tycker fortfarande att jag har gjort ett stort misstag och kräver nu att jag ska se upp kontakten med Simon och be henne om ursäkt. Men det var ju hon som introducerade oss för varandra från början och tog till och med stolthet i att hon var en bra matchmaker. Jag känner mig så kluven. Vem försöker ens para ihop någon med en person man själv är intresserad av? Samtidigt vill jag inte förlora henne helt. Hjälp mig, har jag gjort fel? Och vad ska jag säga? Vill vara anonym.
Du har absolut inte gjort fel, det är din kompis som har gjort fel. Alltså så här, som man brukar säga, va? Du kan ju inte ha kakan och äta samtidigt, va?
Ja, alltså jag vet inte, det hade varit någon så här underliggande tanke med det där, typ att hon vill att hon skulle wingman, men då får hon vara lite tydlig med det till sin polare. Men hörru du, jag gillar honom som fan, kan inte du liksom försöka typ hjälpa mig, wingmana.
Ja, men då
liksom
säger man ju inte, om jag är en matchmaker.
Nej, men precis. Då säger man att man behöver hjälp och
stupida
wingmana. Det var väldigt korkat gjort.
Ja, men alltså, din kompis är dum i huvudet. Alltså, sorry to say, men hon är det. Det där är inte, det där, så det är ju inte en bro, alltså.
Och vet du vad, Doris?
Jag tror ju att Rask försöker härma mig där då.
Nej, jag tror att den här tjejen, hon är från Östergötland.
Ja, det tror jag, det tror jag. Vem kan det vara då?
Nej, det är inte Doris det handlar om i historien.
Det är mig, det är mig det handlar om.
Nej, alltså det här är ju det värsta som finns med kompisar som förväntar en att man ska kunna läsa deras tankar.
Ja, nej, så jobbar inte vi. Alltså, du ska inte be någon om ursäkt. Om du ber henne om ursäkt, då blir jag blir besviken. Alltså. Du ska inte be någon om ursäkt. Lova mig, du som har skickat in det här, lova mig, be aldrig om ursäkt, nej, för en sån grej. Du har inte gjort något fel. Det är hon, det är din polare som är
riktigt retard. Man går ju
alltså
inte, om man är kär i någon så går man ju inte bara, jag tror de här två skulle passa bra ihop. Åh, jag går och parar ihop dem.
Exakt.
Det är väl ganska, det är som att skjuta sig själv i foten.
Jag tror ju att den här, jag tror att hon den här kompisen som typ så här matchmakern. Ja. Jag tror att hon ville nog, du vet, så här, testa. Kolla läget, typ testa. Om han typ intresserad, skulle vara intresserad, för om hon är kär i honom typ så här, att hon har gått lite långt i tankarna där.
Och det kanske inte är besvarat. Hon är kär i honom men han är inte kär i henne typ.
Exakt. Och så vill hon
testa.
Kolla liksom så här.
Och han följer inte för betet, han åt den andra.
Exakt.
Oh.
Ja, men den här tjejen ska absolut inte bli med tjej.
Absolut inte.
För detta pojkvän vill flytta in med tre barn i mitt hus. Bara för att klargöra innan vi startar historien. Jag rådfrågar er endast på grund av själva rumskamratsfrågan om att bo tillsammans. Jag frågar inte om råd om vi ska bli tillsammans igen, då detta är något jag absolut inte vill. Och så känner även hon. Jag är en kvinna på 32 år och har tidigare varit ihop med en snubbe vid namn Daniel. Vi var tillsammans ungefär 4 år. Vi bodde tillsammans, pratade äktenskap, barn, hela faderullan. En dag ifrån ingenstans fick Daniel ett samtal från sitt ex-syster. Vi kan kalla henne för Fia. Hon ringde och förklarade att Daniels ex hade en dotter som antagligen är hans barn. Flickan var då 6 år gammal i dagsläget. Daniel tyckte det var riktigt konstigt och han inte haft en aning om att hon var gravid efter att de gjort slut. När de hade separerat så totalt ghosta hon honom och svara aldrig på samtal, sms och meddelanden. Vi spolar fram en bit i tiden då Daniel åkte till sitt ex och gjorde ett faderskapstest där det visade sig att barnet mycket riktigt var hans. Där tog jag beslutet att avsluta mitt förhållande med Daniel. Jag vill inte vara en plastmorsa, jag är inte redo för det. Jag kastade aldrig ut Daniel trots att vi separerat. Han fick bo kvar i mitt hus tills dess att han lyckats hitta en egen lägenhet. Han ska ju inte behöva bo på gatan. Ungefär en månad efter att jag och Daniel separerade så dog Daniels före detta tjej i en tragisk bilolycka. Detta resulterade i att Fia, den döda flickvännens syster, fick ta hand om hennes barn som då var 9, 6 och 2 år gamla. Problemet här är att Fia varken har utrymme, pengar eller tiden att ta hand om 3 stycken barn. Därför ringde hon till Daniel och frågade om han kunde ta hand om barnen istället. Hon vet tydligen inte vem de andra 2 pappen är och barnen står varandra riktigt nära. Därför vill hon inte splittra dem och frågade om Daniel kunde dra alla 3 barnen istället för bara sin dotter. Jag och Daniel bor i ett riktigt fint område och den enda anledningen till varför vi har råd att bo här är för att jag ärvde huset som har gått till mina föräldrar liksom i flera generationer. Han skulle aldrig ha råd att hyra ett hus eller lägenhet i det här området och speciellt inte med utrymme för 3 extra barn. Han skulle inte ens ha råd med en etta i området som vi bor i just nu. Nu vill Daniel att alla barnen ska flytta in hos mig tills dess att han hittar något större att flytta till. Men problemet är att jag inte vet hur det kommer sluta. Han kommer aldrig ha råd att köpa något större och om de skulle bo hos mig en väldigt lång tid framöver liksom. Huset jag bor i har 3 sovrum och han ville ta 2 av dessa sovrum till barnen och sen bygga om vår matsal till 3:e sovrum där han själv ska sova. Men jag vill inte. Jag kan inte gå vidare med mitt liv och inte leva med min före detta pojkvän för alltid. Om jag skulle bo med mitt ex och 3 barn skulle det betyda att jag aldrig kommer kunna skaffa en ny pojkvän eller kunna skaffa mina egna barn i framtiden. Han är riktigt upprörd just nu, för att om han inte kan ta hand om barnen kommer de placeras i en fosterfamilj. Men om jag låter dem flytta in så kommer det aldrig att kunna skaffa en egen familj som jag alltid har velat. Jag frågade lite hur han tänker angående skola, läkarbesök och sådana saker eftersom han inte har körkort. Men han säger att det kommer lösa sig. Problemet är att jag vet att han kommer dumpa allt sånt på mig då jag är den enda som har körkort och arbetar samtidigt hemifrån medan han arbetar på ett kontor. Det skulle alltså bli jag som får dra det största lasset. Fia kommer lämna bort barnen hos en fosterfamilj nästa vecka om inte Daniel löser sitsen. Han kommer hela tiden med nya förslag och kompromisser, men jag har förklarat att jag inte vill spendera mitt liv levandes med någon annans barn. Jag vill kunna leva mitt eget liv. Är jag idioten här?
Absolut inte.
Absolut inte, men jag kan ju ändå förstå vart han kommer ifrån. Han försöker göra liksom situationen så bra han bara kan, men jag förstår ju absolut henne med.
Ja, men alltså om vi säger så här, och hon har ju faktiskt redan gjort slut med honom innan exet dog, och hon var snäll och låter honom bo där tills han hittar någonting annat. Då är det väl en jävla griseri, alltså så här griseri av honom och bara så här, jag ska bo här med hennes, den döda flickvännens 3 barn.
Ja.
När hon liksom är schysst och låter honom bo där så att han kan hitta något nytt. Det är att ta henne för givet, tycker jag.
Ja, 100%. Men jag kan ändå säga att jag förstår ju ändå honom också på det sättet. Att säga till exempel, ja, men säg att jag och Doris skulle separera. Du har 2 barn sedan innan. Alltså så här, och man vill ju inte så att barnen såklart ska splittras. Man vill ha dem alla tillsammans. Det förstår jag 100%. Så det är en väldigt fin gest av honom att ändå liksom man up och bara okej, okay, det är inte mina barn, men jag ställer ändå upp för det barn. Och det är liksom min dotter. Trots att hon är 6 och han hade typ aldrig träffat henne, så är det ändå väldigt fint att han försöker lösa det.
Absolut.
Men sen är det väldigt fel också. De får väl helt enkelt ta och flytta. Ja, men om området är för dyrt där de bor just nu, ja, men flytta.
Jo, men alltså, jo, men jag förstår ju inte riktigt hur han tänker. Hon har gjort slut med honom, förstår du?
Aha.
Hon har gjort slut med honom.
Ja, på grund av det här.
Ja, vill man då ta... Alltså så här, jag hade ju aldrig... Om du gör slut med mig...
Nej.
Så hade jag ju aldrig, du vet, så här... Men du fattar vad jag menar. Ja. Jag är så svår på att förklara. Men alltså, det känns ju helt jättekonstigt.
Ja, det är en riktigt konstig situation.
Jag vill ju inte vara i din närhet om du lämnar mig. Liksom.
Nej, men de kanske fortfarande är vänner. Och han har bott kvar för han inte hittat någonting. Men han måste ju ta och göra någonting. För annars kommer alla barnen hamna i fosterfamilj.
Men hon kanske är för snäll och inte säger någonting. Hon kanske är för snäll och liksom inte riktigt... Alltså hon har gjort slut med honom och sagt men du får bo här tills du hittar något annat. Tänk om han bara skiter i det där och han bara kör över henne och bara...
Ja, och det är det hon är rädd för. Hon är rädd för att han liksom... Om hon säger ja, ni kan stanna här några månader tills ni hittar något. Mm. Sen kommer de inte hitta något och så liksom slutar det med att de bor där för all framtid. Och hon kan inte fixa en ny pojkvän. Hon kan inte fixa sina egna barn för hon har ingen plats.
Nej, precis. För att exet bor där. Hörde du, ex, flytta ut ur hennes hus genast.
Ja, eller försök lösa...
Flytta hem till din mamma och pappa eller något. Ja, du har väl någon kusin eller någon släkt?
Ja, eller flytta till ett sämre område som inte är lika hög standard. Vem
fan vill bo med sitt ex?
Ja.
Inte jag i alla fall.
Nej, alltså alla är vi olika, men vissa lyckas ju. Men,
jag är inte osams alltså, så med någon av mina ex, men jag skulle inte vilja bo med dem.
Nej.
Det vill jag inte.
Nej, ja, det hade
Leave
inte jag
Britney heller. Alone.
Det hade inte jag heller velat eller talat. Men alltså, jag tycker ändå så här... Alltså, visst, fosterfamilj kan ju vara bra. Alltså, jag kan säga det helt ärligt från botten av mitt hjärta. Många är ju så här, men fosterfamilj, SOS kommer in och tar barn. Jag tycker SOS gör ett bra jobb i väldigt många fall.
Ja, men du, de gör också ett för jävla skankjobb också.
Så också. Alltså, men vissa gånger kan jag tänka mig att det blir fel, absolut. Men, men så är det också, vissa ska ju egentligen inte ha barn. Alltså så
nej, så är det ju. Men sen är det ju också många som kan typ... Jag vet flera historier, många som anmäler en familj. Och det är inget fel på familjen, men på grund av den här anmälan så tar de barnen ifrån dem. Bara på grund av det.
Ja.
Och det är så här, är ni dumma i huvudet eller?
Ja,
ni måste ju utreda i sådana fall.
Ja, men det brukar de ju göra.
Ja, men ibland så är det ju, går det ju helt käpprätt åt helvete och stackars mammor blir av med sina barn helt obefogat. Det finns jättemycket muslimfamiljer och sådana familjer som har fått jävligt illa på grund av SOS.
Ja, 100%. 100%.
Jag blir upprörd.
Ja, då
jag har sett jättemycket så här jävla hemska historier. Man kan ju bara sätta sig in i en sån situation. Fy F, säger jag bara.
Ja, men samtidigt är det ju så här, de där historierna som man oftast hör på internet, det är inte alltid man får veta hela hela historien som de berättar. Alltså, om någon går ut med en historia, jag har förlorat mina barn alla, då står inte de och berättar allt det negativa. De står ju bara och speglar det positiva.
Ja, men jag tycker att det är fruktansvärt.
Så jag tror att i många fall, om man vet liksom hela historien, verkligen all, man har all fakta som nu socialen har, så tror jag att det är inte så oskyldigt som det kanske framstår på sociala medier. De kom in och tog mitt barn utan anledning. Det tror jag inte.
Nej, men jag tycker fortfarande att jag kan ju fatta, så jag fattar ju när de tar barn som far illa.
Ja.
Men ändå de här mammorna som har blivit av med sina barn på grund av någon sån här, ja, men någon fattig anmälan, fattar du?
Ja, jag förstår vart det kommer ifrån, och det blir säkert fel. Alltså, det blir fel i alla system där mänskligheten är involverad liksom.
Mm.
Men i många fall så är det ju rätt. Men sen fortfarande, jag skulle ju vara livrädd och veta att jag kanske förlorar mina barn.
Mm.
Men jag vet inte vart de kommer hamna. De kanske kommer få det jättedåligt. Alltså, mm. Så man har ingen aning. Så jag tycker ändå det är en fin gest av
men
pappan.
Men på tal om föräldrar som blir av med sina barn. Alltså det är ju så här, jag kan fatta grejen. För också, alltså typ så här, som beter det på sociala medier.
Aha.
Jag har ett bra exempel. På TikTok finns det ju en mamma. Och jag kan name droppa henne.
Nej,
för att
det behöver vi inte
alla
göra.
Vet redan
ja,
vem
men
hon är.
Vi behöver inte name droppa.
Nej, okej, men jag tror att alla vet vem hon är.
Ja.
Den äldre kvinna.
Ja.
Och hon hade två grabbar.
Mm.
Ja, hon vart ju av med dem för att hon håller på TikTok.
Ja, och hur håller hon
och
på TikTok?
Och där förstår ju jag. Hon, ja. är ju inte frisk.
Nej.
Alltså så här, och hon mår ju jättedåligt och menar på att de har tagit mina barn. Lalla. Ja, men why man?
Ja.
Det är så uppenbart. Du ska inte ha dina kids liksom.
Nej, och många gånger så är det som så att SOS gör ett bra jobb. Alltså oftast.
Ja, men det gör de. Det tycker jag också.
Rädda liksom många barn. För om dessa barn skulle kanske fortsätta leva under dessa omständigheter ska ju de i sin tur bli förstörda människor.
Ja, alltså, verkligen. Ja, absolut.
Inte funkar i samhället och, eller kanske till och med ta droger. Alltså det kan bli så mycket problematik om de fortsätter leva i misär.
Ja, så är det ju. Absolut.
Så att om nu SOS går in och räddar dem i en tidig ålder så kan ju det rädda deras liv.
Ja, men så är det. Absolut. Och det behöver inte bli snedsteg längre fram i livet liksom.
Men i det här läget, jag förstår henne, men jag förstår honom med. Han är ju så här, han vill försöka lösa situationen.
Mm.
Han gör ju allt han kan för att rädda dessa barn från fosterfamilj och liksom ta dessa barn under sina vingar. Jag förstår för han tjatar på henne. Men jag förstår samtidigt varför hon säger nej också. Alltså så här.
Ja, men alltså, de är inte tillsammans.
Nej.
Alltså
nej.
Då är det så här, nej, jag fattar inte honom heller.
Jo,
nej.
För han skitsamma. Så länge jag lyckas lösa situationen, det är mitt ex. Skit i vad hon tycker. Jag försöker. För han bryr sig inte direkt om henne. De har gjort slut liksom. Så han försöker ju bara lösa situationen för sitt egna bästa. Medan hon tänker på sitt egna bästa.
Det här blir för rörigt i mitt huvud och jag tycker inte det. Jag tycker att han borde hitta något annat. För hon har gjort slut, de är inte ihop.
Och du är fri att ha vilken åsikt du vill. Du behöver inte tycka samma som mig då.
Men
bara,
du försöker ju få mig att tycka som det. Jag gör inte det.
Nej, jag förklarar varför jag tycker som jag gör.
Ja, men det är jättekonstigt. Jag hänger inte med där.
Nej. Och vi kan säga även så här att om du som tittare kanske har någon historia eller dilemma. Maila då in på drama och intriger i ett ord @hotmail.com.
Alltså det är verkligen skitkul när ni skickar in alltså.
Ja.
Det är jättekul och allting, alla ni som väljer att skicka in, ni behöver aldrig oroa er att ni blir namedroppade om ni inte alltså så här vill det. Så
ja.
Att så här, vill ni vara anonyma så är ni anonyma givetvis.
Men alltså vi liksom, vad ska man säga? Vi låter alla vara anonyma. Om man inte skriver att man inte vill vara anonym, då kan vi ju säga namn
ja,
och
exakt,
sånt.
Exakt.
Men alltså om man inte skriver att man inte vill vara anonym, då blir man automatiskt där.
Ja, precis.
Så ta och maila in, så tar vi helt enkelt och rullar nästa historia.
Imorgon lämnar jag min man. Jag är en kvinna på 29 år. Jag har en man vid namn Stefan. Vårt äktenskap har inte varit jättelångt och vi har varit gifta i lite mindre än ett år. Helt ärligt vet jag inte riktigt varför jag svarade ja när han friade. Jag måste ha varit besatt eller något. Jag var ensam, desperat, jag vet inte. Vilket som, så svarade jag ja när han friade. För några år sedan dog mina föräldrar. Det resulterade i att jag fick bli förmyndare och ta hand om min lillebror Adam som då var 17. Han är idag 18. Adam bor fortfarande hos mig då han själv ännu inte hittat en egen lägenhet. Stefans familj har alltid fullkomligt hatat Adam. Vad jag vet har han aldrig gjort något fel mot dem. Men trots det så avskyr de honom. De har sett honom som onödig och först efter att jag gift mig med Stefan så såg jag hur han behandlade Adam. Stefan, min kar, min man, min sämre hälft. Han är tyvärr inget bra för någon Han är ingen bra man helt enkelt. Han är lat jävla soffpotatis som sällan lyfter ett finger. Han skulle till exempel aldrig få för sig att göra sysslor i hemmet såsom att städa eller liknande. Det slutar alltid med att det är Adam som gör alla dessa sysslor. Istället, Stefan sitter vid min dator hela dagarna och går sen ut dagligen och dricker med sina kompisar. Jag ska vara ärlig. Medge att Stefan har aldrig slagit eller misshandlat oss. Det har han aldrig gjort, men han behandlar oss som sin personal som ska passa upp på hon. Och ärligt talat så har jag blivit väldigt trött på detta. Bägaren rann över när Stefan insisterade på att jag skulle ta Adams arv och ge till honom istället. Pengar som Adam fick när våra föräldrar dog. Pengar som var menat att gå till hans första hus. Jag vägrade. Stefan har alltid lite ont om pengar. Och då jag tjänar cirka 4 gånger mer än vad han gör har vi delat ekonomi och även skrivit på äktenskapsförord. Vilket jag tackar mina advokater för nu på efterhand. Som sagt så vägrade Adam ge arvpengar. Och så åt honom att han får väl jobba lite övertid om han nu behöver extra pengar. Han ska ju fan i att rota i mina Adams business. Situationen hettade till och vi började tjafsa. Det slutade med att han stormade ut ur huset och smällde igen dörren bakom sig. Efter lite stund märkte jag att han glömt sin mobil på soffan. Jag kunde inte hålla mig, så jag började snoka runt lite. Och gissa vad? Han är inte bara en lat liten jävla som inte har ett stadigt jobb. Han är också en otrogen liten. Den natten grät jag mig själv till sömns. Dagen efter ringde jag min advokater och bad dem fixa alla skilsmässopapprena. Stefan vet fortfarande inte om att jag vet att han är otrogen och han behandlar fortfarande Adam som en böld och kräver att Adam ska ge honom sitt arv. Men jag har varit tyst och det har Adam också varit. Nu i helgen ska Stefan iväg på galej tillsammans med sina vänner och då kommer jag packa mina saker och dra. Jag kommer lämna skilsmässopapprena på bordet. Surprise, jävel! Det Stefan inte heller vet om är att jag också sagt upp våran lägenhet efter att jag fick veta om hans otrohet. Han har bara nästa vecka på sig att hitta någonstans att flytta, annars hamnar han på gatan. Själv har jag lyckats hitta en lägenhet på andra sidan stan, närmare min släkt. Resten hoppas jag kommer lösas vart efter vi flyttat. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra mer i dagsläget. Allt känns bara som piss, men jag hoppas det kommer lösa sig. Jag slösade ändå 2 år tillsammans med det här äcklet. Jag ångrar något innerligt att jag tackar ja när han fria. Och imorgon lämnar jag honom.
Hurra!
Grattis till dig. Alltså, jag tycker ju att hon gör ju helt rätt.
100%. Och sen var stackars Adam, vad han gjort.
Ja,
vi behandlar dåligt av alla och får leka en jäkla personalvårdsstädare som får bara hålla ordning efter hennes kar.
Ja, verkligen. Alltså, ja, men det vart lite felläst, märker vi i podden här nu. För att de hade ett äktenskapsförord. De hade alltså inte delad ekonomi som Rask läser upp, utan de hade inte.
Det var ett ord som försvann i manuset där. Ja. I själva historien.
Ett inte.
Ja, de har inte delat ekonomi, och vilket var riktigt tur.
Ja,
och jag kan nu säga som så här, gå ut till alla där ute att är du miserabel i ditt förhållande, du verkligen inte trivs, du känner att liksom du har det inte bra och är så pass lycklig som man ska vara, gå.
Alltså, hallå, har vi, på tal om annat, har vi äktenskapsförord?
Nej, det har vi inte.
You're fucked, man. Yeah, you're fucked.
I'm so fucked, man. Please don't leave me. Jag förstår ju varför många liksom fixar det, men grejen är jag och Doran har känt varandra hur många år innan vi gifte oss? Liksom.
Alltså, vi har känt varandra, alltså, du var 18, tror jag.
Ja, 2008 träffades vi.
Ja, du var 18, jag var 19, 21 var jag.
Ja, vi är 14 år.
Var jag 21?
Har
du varit med sen Ricke var 1 år?
Ja.
Ja, jävlar, ja.
Och Ricke är 17 idag. Fyller 18 nästa år. Alltså, det är helt galet. Ricke är liksom
men
lika
du och
gammal.
Jag, även om vi skulle lämna varandra så hade vi gjort det på ett jävligt snyggt sätt oavsett, så det spelar ingen roll. Alltså, jag hade aldrig tagit något av dig eller krävt något. Även fast det är så.
Ja,
så,
jag vet.
Så är det ju rätten. Alltså, det är ju min rätt att ha hälften, va?
Ja, jag vet. Och jag vet ju också hur du är, för att jag vet att när du separerar med din före detta.
Ja.
Så du stod ju på halva huset. Du hade kunnat krävt halva huset, men du gjorde inte det.
Nej, jag jobbar inte så, va?
Nej, men det gör ju varken du eller jag.
Nej, jag skulle aldrig göra någonting sånt. Och de på... vi skulle ju separera, vi hade det här huset tillsammans, och jag hade lovat honom, jag sa det att du behöver aldrig oroa dig, jag kommer aldrig ta hälften, aldrig någonsin. Så separerar vi och sen kom vi ju till banken och skulle skriva på papper och de bara, alltså är du medveten om att han ska ge dig pengar och köpa ut dig, va? Ja, men jag vill inte det. Så hon tyckte att jag var helt
dum i huvudet.
Ja. helt dum i huvudet, men vi är ju bästa vänner, så alltså det är så här, skulle aldrig skada honom på något sätt, och har jag sagt någonting så håller jag det.
Ja, och det är inte som så att du hade mycket pengar heller i det läget.
Nej, jag hade inga pengar. Nej. Inga pengar typ. Jag hade inget jobb, jag hade ingenting.
Nej, du gick på socialbidrag, men ändå krävde du inte halva, vilket alltså, du har ett fint hjärta. Och återigen till historien här då. Vad var historien?
Jag måste
just
tänka.
Det, hon ska lämna sin kar.
Ja, just det. Och det är absolut.
100%.
100%.
Det är ingen idé.
Men vad jobbigt ändå, de som har så här, de som tänker smidigt sina planer, vet du?
Ja.
Att hon fick ju reda på att han var otrogen så här. Jag hade ju haft skitsvårt att hålla pokerface tills jag lämnar.
Ja, och sen...
alltså så här, du hade ju fattat att det är någonting med mig.
Ja.
Alltså så här, vad är det? Jag märker att det är någonting. Så jag bara, nej men det är ingenting. Tills bara, din lille jävel. Jag hade inte klarat det.
Nej, det hade nog inte jag heller.
Jag tycker det är jävla strong.
Ja, jag hade nog liksom inte kunnat hålla pokerface och lägga mig bredvid dig på kvällen. Och natt, älskling, god natt. Och bara låtsas som när jag vet att du är fucking otrogen mot mig.
Exakt. Alltså, jag hade liksom så här, varit tjurskallig som fan.
Ja. Så nu kommer då den här killen komma hem ifrån sin weekendparty och ha en vecka på sig att flytta innan det, och efter det så hamnar han på gatan.
Ja.
Och det är mycket bra, mycket bra. Han har inte rätt till sonens arv.
Nej.
Eller brorsans arv var det till och med.
Idag träffade min fru min flickvän. Jag är en man på 32 år som är änka. Min fru gick tyvärr bort för 5 år sedan på grund av aggressiv cancer. Jag blev lämnad med våra 2 barn Robin på 10 och Martin på 7. Min fru var verkligen höjdpunkten i mitt liv. Vi blev tillsammans i gymnasiet och studerade sen tillsammans på samma högskola och gifte oss efter examen. Vi var oskiljaktiga. Inget kunde separera oss och varje dag blev jag bara mer och mer kär i henne. Jag kan inte förklara känslan. Mitt hjärta var så fyllt av kärlek att mitt hjärta knappt fick plats i bröstkorgen, kändes det som. Hon var mitt allt, mitt liv. När hon gick bort så var smärtan förkrossande. Ibland kunde jag till och med be för att jag skulle dö i sömnen så att jag skulle se henne igen. Jag ska vara ärlig här. Ett tag kom till och med tanken på att avsluta allting, bara så att jag skulle få vara med henne igen. Men så kollade jag mina barn i ögonen, jag skulle aldrig kunna lämna dem ensamma. De är den enda anledningen till att jag är kvar här idag. Mina barn var allting jag hade. Det tog flera år innan jag började fungera som en vanlig människa igen. När min fru dog gick jag verkligen ner mig. Förlorade mitt jobb och levde på sparade pengar ungefär ett år. Under de första 2 åren var jag tyvärr ingen vidare bra pappa. Jag var helt förstörd och min personlighet var helt förändrad mot hur jag var tidigare. Men efter 2 år insåg jag att jag måste skärpa mig och kickade därför upp en växel. Jag hittade ett jobb i en annan stad som var närmare mina föräldrar. Jag packade ihop vårt pick och pack och drog. Livet var hårt till en början, men vi kämpade på. Och till slut lyckades jag hitta lite lycka i vårt nya hus. Ett år efter att vi har flyttat åkte jag iväg på en affärsresa med jobbet. Där hittade jag min nuvarande flickvän Lisa. Vi hade riktigt bra kemi och träffades då och då. Efter ett tag så bestämde sig Lisa för att byta arbete till en avdelning i min stad. Hon hittade en lägenhet och flyttade också. Jag blev förälskad i henne redan från start och jag förklarade att jag var gift och att hon förstod. Mina barn fullkomligt älskar henne och hon har också förklarat för mina barn att hon aldrig skulle ta deras mammas plats. Båda mina söner kallar henne för mamma Lisa. Idag var det exakt 6 år sedan min fru gick bort och det var en fruktansvärd hård dag för oss alla. När jag gick ur sängen i morse hittade jag Lisa ståendes väntande på mig tillsammans med mina 2 söner. De var alla klädda i finkläder och stod där och smålog. Tydligen så kom Lisa på en liten idé som hon presenterade för barnen. Det var att vi alla skulle gå till kyrkogården där min fru var begravd och ha en liten picknick. Båda mina söner fullkomligt älskade idén då de gillade att besöka sin mamma. Medan jag sov hade de tagit på sig finkläder, plockat blommor och förberett mat. Jag ska vara ärlig och säga att det kom lite tårar när jag såg dem. Jag förstod inte hur jag kunde ha sån tur 2 gånger i rad med kärleken. Vi hade den bästa dagen på länge och min fru fick träffa min flickvän. Ibland kan jag må lite dåligt. Det kan kännas så fel att jag gått vidare. Men jag vet att min fru hade velat att jag skulle gå vidare. Även barnen har det riktigt bra. Har jag svikit min fru?
Vilken fin kärring.
Alltså lite...
Mamma Lisa, ja. Vilken jävla hyvens tjej.
Alltså den här historien var nästan lite sorglig.
Ja,
alltså
jag fick tårar i ögonen.
Ja, lite faktiskt. Det är pollen här inne. Just fan, det är december. Kan inte skylla
lite
på pollen.
Tidigt. Nej, men alltså det här var ju så fint att man vill slita av sig skinnet och rulla i lut. Alltså.
Ja, alltså väldigt fin. Den här nya tjejen verkar vara väldigt fin.
Ja.
Som ändå liksom respekterade att han är gift, han kommer alltid vara gift. Hon dog liksom.
Mm.
Men att hon ändå finns där och de ändå hittat varann. Väldigt vacker historia. Och även barnen har det bra liksom.
Ja, och sen också att hon har sagt att hon kommer aldrig ta det barnens mammas plats.
Nej, Det här var väldigt udda historia mot vad vi brukar.
Ja, men det här, det är så sjukt. För du och jag pratade ju om det här om dagen i bilen.
Ja, vad sa du?
Nej, men vad heter det? Om jag sa så här, om jag dör, så sa jag typ så här, om jag dör någon gång så vill ju jag, alltså jag vill ju inte att du ska vara ensam.
Nej.
Alltså så. Men samtidigt, det är ju en sån konstig grej, för när man lever så tänker man ju, fast samtidigt vill man ju inte att någon annan ska komma och ta min plats.
Nej, nej, alltså man är ju väldigt självisk, men samtidigt som man förstår.
Ja, precis.
Och jag förstår det 100% hur du menar. Det är samma sak här. Skulle jag gå bort? Alltså jag vill ju inte att nästa vecka så, ja men du fixar du Tinder och skaffar en ny kar.
Ja, men exakt.
Du måste fan sörja mig ett tag.
Ja, men precis.
Men sen så vill jag såklart att om jag dör så vill jag att mina barn ska ha en manlig förebild. Någon som är snäll mot dem. Någon som är alltså en bra människa.
Mm.
Så om jag nu dör måste du lova mig att du fixar en bra kar. Alltså förstår du hur jag menar?
För
det ska inte vara någon physical abuser som misshandlar mina barn. Nej. Eller behandlar dem orättvist. Nej. Eller sådär.
Nej.
Men att om jag dör, men det är såklart jag vill att du ska vara lycklig. Men det är väldigt konstigt att säga nu när jag sitter här. För jag vill inte att någon annan ska
gör mig lycklig.
Ja, göra dig lycklig.
Nej, jag vet. Och det är så jättekonstigt. Det är så svårt att inte tänka självvis.
Ja, verkligen.
Och liksom alltså tänka tanken någon man är gift med någon annan. Alltså ja. Det är så svårt att sätta sig in där. Ja, men samtidigt så tänker man ju ändå, fast jag finns ju inte där.
Nej.
Jag kommer ju inte skadas på det viset. Jag behöver ju inte titta på.
Nej.
Alltså fattar du?
Nej. Ja, ja, jag förstår. Och det är ändå svårt att tänka sig in, men samtidigt så, alltså helt ärligt, alltså, jag hade ju velat att du skulle vara lycklig.
Mm.
Alltså om jag dör, vad tjänar jag på att du ska leva singel resten av ditt liv och vara ensam?
Jag har fått nog, jag ska bli nunna, kan jag säga. Hur många gånger har jag sagt det till dig? Jag bara, jag ska bli nunna. Alltså. Vad heter det? Celibat?
Ja.
Alltså fan bli det alltså.
Ska du det?
Ja, jag ska det. Ja. Jag pallar inte mer alltså. Nej. Det är färdigt, jag orkar inte.
Ja, men alltså återigen väldigt vacker historia. Verkligen. Han har inte gjort någonting fel.
Nej.
Väldigt vacker också att hon liksom, hon tar initiativet på sexårsdagen när mamman dog.
Verkligen.
Att gå ut och ta picknick. Och ja, hans fru träffade hans flickvän.
Ja, och det är ju också lite häftigt ändå på något vis. Alltså
vackert.
Typ så här. Ja, fint.
Sorgligt,
jättefint.
Vackert.
Ja, beautiful. Jag gillade den här historien.
Ja, den var lite djup faktiskt.
Mycket djup, mycket djup. Och det är en tankeställare man borde ställa sig själv.
Ja.
För jag menar, det kan hända så snabbt.
Ja, det är ju det som är så sjukt här i livet. Hur allting bara på en vändning, alltså ett val, kan liksom förändra allt. Det är ju helt galet.
Man ska aldrig ta livet för givet alltså.
Nej, och det är väldigt lätt att göra. Alltså att man vaknar på morgonen och är bitter. Istället för att vakna på morgonen och bara, okay, ännu ett äventyr.
Ja, exakt.
Arg dotter. Jag är en stadig kar på 51 år som bor tillsammans med min fru på 49 år. Vi har 3 barn tillsammans, en tjej på 24 och 2 söner, en på 21 och en på 14 år. Jag har betalat av vårat hus och står för alla kostnader som el, mat och så vidare. Min fru jobbar också, men hennes pengar går till våra semester och pension. Vi är båda glada med denna uppgörelsen, för vi alla tjänar på det. Min dotter har även hon ett jobb som hon fick efter gymnasiet och min äldsta son arbetar även han extra på ett jobb. Jag arbetar väldigt mycket och även konstiga tider. När jag skriver detta så är klockan 3:30 på morgonen. Det för att jag precis kom hem från jobbet. När jag precis kom hem så fanns det en arg lapp på kylskåpet där jag fick skäll för att jag ätit upp den sista kycklingklubban i frysen igår. Det var tydligen något som min dotter hade köpt till sig själv och det fanns ingen lapp på förpackningen eller något liknande. Det här är inte första gången det händer, men jag tror dock det blir sista gången. Jag funderar på att prata med min fru angående allting som är i frysen eller kylen utan något namn. Det är fritt att ta. Eller att min dotter som är 24 år får börja betala och bidra till familjens mat som hon själv äter. Hon är min dotter och jag har inga som helst problem med att hon bor hos oss gratis och äter gratis så länge hon sparar sina pengar som hon tjänar. Det har ett problem med att hon kallar mig för idiot som äter mat i min egna frys som det inte finns ett namn eller lapp på. Jag ska också tillägga att maten som hon kallar för sin mat är sån mat som hon själv inte köpt. Det är mat hon bett sin mamma att köpa när hon varit i affären. Gjorde jag fel som tog sista kycklingklubban?
Verkligen inte.
Ja, men alltså det där är en svår sits. Alltså jag fattar grejen. Och andra säger ju för sig, hon är för fan vuxen.
Hon är typ 24.
Ja, men alltså som till exempel här hemma.
Ja.
Ja, här kan man ju, ja men vi vet att Jay som Katalé, hon har ju en absolut favorit sen snabbrätt, den här pastan.
Ja,
liksom.
En sån här färdigmatlåda.
Ja, hon verkligen, det är så gott för henne. Hon älskar den.
Ja.
Och den har ju inte hon betalat. Men om inte hon vill ha den så brukar jag kunna säga med Jason. Men då säger jag alltid till Katalea, kan Jason ta den då? Om inte du vill ha den.
Ja.
För Jason vill ha den.
Men det beror ju lite på också. Så han jobbar hela dagarna, han jobbar konstigt. Han kommer hem, hittar en kycklingklubba i frysen. Okej, men jag kastar in den, värmer på den i ugnen och så äter jag upp den. Det är ju inget konstigt. Och här är det som så att om dottern vill ha den där i fred för att hon har köpt den till sig själv, då kan hon i alla fall skriva sitt namn på påsen eller säga till farsan, här är du kycklingklubban som är i frysen, jag ska äta den imorgon.
Ja, exakt.
Och då skulle inte han göra det.
Nej, så det är lite synd om pappan får obefogad skit sådär. Ja. När hon inte ens sätter lapp eller någonting på, då kan ju inte han veta.
Nej, men precis. Och det är ju ändå han som har betalat allt, så det är inte konstigt att han liksom...
Och sen kan ju inte han hålla koll på vilken mat som är hennes och deras med tanke på att det är frugan som handlar.
Ja, precis.
Han vet ju inte, han bara kommer hem från jobbet och är hungrig liksom.
Ja.
Nej, det är synd om pappi.
Ja, men det är det faktiskt. Och jag är
du
är själv
dum
så här,
mot din alltså, pappa.
Vi har ju oftast koll i vår egna kyl till exempel. Vi har ju en 17-åring hemma, Ricke. Ja. Och jag vet ju att står det en energidricka i kylen som jag inte har köpt, då vet jag att den inte är min. Mm. Och då tar ju inte jag den. Nej. Alltså det är ju så. Men samtidigt med en kycklingklubba är det väldigt svårt att veta. Har Ricke köpt en kycklingklubba och lagt in i frysen? Ja. Jag kom på kvällen, om en kycklingklubba var nice, den ska jag värma på.
Mm.
Hon har gjort väldigt fel.
Ja, din dotter ska få en avhyvling, hör du mister.
Ja, och ta att allting utan namn i frysen och kylen, det är fair game.
Ja. Du får skylla dig själv. Ja. Fan, ska du flytta hemifrån? Ska för en egen jävla frys då?
Men sen kan jag också tycka här, alltså lite sådär att hon är 24 år. Mm. Jag kan bara sätta mig in i min egna situation och jag skulle absolut inte kräva att mina barn ska behöva betala för mat när de blir vuxna. Absolut inte.
Nej.
Men jag kan bara säga själv att om hade jag varit 24 år och jag har ett jobb och jag bor hemma.
Då gör man rätt för sig.
Så hade jag, även om mina föräldrar inte hade krävt det, så hade jag ändå liksom bidragit med min mat eller så betalat en del av maten, betalat en del av hyran för att hjälpa till.
Ja, precis.
Men det var jag hade gjort som person liksom.
Ja.
Men sen är alla tycker olika, absolut. Men här, hon är 24, kom igenom. Farsan tog din kycklingklubba, buhu. Du har tillräckligt mycket, du bor gratis, du äter gratis.
Och du sparar dina pengar hela månaderna.
Du
liksom
kan köpa en till kycklingklubba och du behöver inte köpa Eldorado, du kan köpa Kronfågel.
Lämnade min 9-åriga brorsa ensam hemma. Hej! Så, jag är en tjej på 19 år som bor tillsammans med min pappa, plastmamma och halvbror på 9 år. Sen några veckor tillbaka har min pappa planerat att han och min plastmamma ska iväg och fira farmor och farfars 40-årsdag tillsammans på någon lyxig restaurang. Jag och min halvbror var inte inbjudna då.
Det är en riktigt fin restaurang och ni barn har inte bordsetikett nog att få vara där.
Kul. 19 år och klassa som ett barn. Eller hade det kanske tänkt sig att jag skulle vara barnvakt åt min plastbrorsa? Glöm det. Jag vill inte spendera kvällen ensam med en snorunge, ätande som en apojke. Jag gjorde egna planer. Jag och min pojkvän skulle även vi gå ut på en dejt. Min pappa frågade om jag kunde vara barnvakt, men jag har till exempel aldrig fått betalt för det. Och min plastbror är ovanpå allting otroligt hyperaktiv. Så nej tack. Efter att de märkte att jag inte gav efter så hyrde de in en barnvakt som skulle ha koll på halvbrorsan. Fredagen kommer och jag börjar fixa mitt hår och smink och gör mig redo för en dejt helt enkelt. Farsan och plastmorsan hade redan åkt iväg medan jag höll på att göra mig själv redo när jag plötsligt får ett samtal från plastmorsan. Tydligen har barnvakten ställt in och de vill nu att jag stannar hemma och vaktar min halvbror. Jag förklarade att sorry, det är alldeles för sent för mig att avboka. Jag har gjort planer. Hon sa då att jag får avboka de här planerna. Jag vägrade och förklarade att jag stannar hemma i 40 minuter till. Då hinner de komma hem igen. Inga problem. Då la plastmorsan bara på. Jag väntade i 1 timme och 20 minuter. Men ingen kom hem igen. Då smsade jag att jag lämnar brorsan ensam hemma. Vi bor i ett ganska fint område och när jag själv var 10 år brukade jag vara ensam hemma. Fan, hade vi ingen bebis eller? När jag kom hem senare på kvällen var de riktigt jävla arga för att jag hade lämnat min halvbror ensam hemma. Plastmorsan kallar mig för ett oansvarig idiot och att jag inte bryr mig om familjen. Brorsan har tydligen också haft sönder en dyr vas som jag kommer behöva betala för. Jag känner att det är väldigt orättvist. Varför kunde de inte själva bara komma hem när de har gått tid på sig för att göra det? Eller är det jag som har gjort fel? Vad tycker ni?
Väldigt, väldigt svår sits här skulle jag ändå säga. Mm. Alltså jag kan förstå henne men jag förstår ju samtidigt föräldrarna också.
Ja, precis.
Och den här 19-åringen, alltså det skon klämmer verkar ju vara att hon aldrig har fått betalt för att vara barnvakt åt sin halvbrorsa. Och om de ändå har planerat att ta in en nanny som de ska betala.
Mm.
Kan inte de bara säga, ja men de där 500 kronor som skulle ge till nänen, du får dem istället.
Ja, precis. Precis.
Då, kan jag, då tror jag att hon skulle vara mer benägen att prioritera, okej, men jag ställer in min dejt med min pojkvän.
Men att lämna sin åttaåringen. Nioåringen. Det tycker ju inte jag är ju inte okej. Okay, alltså.
Nej, det är ju inte okej okay det heller. Men det är plastbrorsan.
Jo, men det spelar ingen roll. Ja. Den här barnet kanske inte kan laga mat. Det kanske inte, alltså så här, förstår du? Det kanske aldrig har blivit lämnat ensamt. Eller få ta egna. Som till exempel Jason. Han fyller 10 nu.
Ja.
Han kan, du vet, så här, sticka korv med bröd. Han kan klara... Jag bet mig tungan. Han kan klara sig ändå.
Ja.
Men det är ju inte alla. Förstår du?
Nej, som... alla mogna är olika.
Ja, det är inte alla som är så.
Och det är ändå väldigt fel att lämna ett barn ensam under en kväll när det är mörkt. Eller
ja,
så här, liksom,
nej, det gillar jag inte. Det var inte okej.
Okay. Jag förstår ändå föräldrarna, men att samtidigt här kunde ju ändå föräldrarna, okej, okay, vi har ingen barnvakt. Vår son, kan han vara ensam hemma?
Ja, nej. Men du får lite pengar. Du får en slant.
Ja, eller så är det bara, fuck den där 40-årsfesten. Då får vi åka hem i sådana fall. Alltså, så har, alltså det är ju även fel av föräldrarna där att bara liksom välja skita i när de vet att hon inte är barnvakt.
Ja.
Då föräldrarna vet ju om att okej, han är ensam hemma nu. Hon smsar. Hon har ändå liksom varit tydlig med att jag kommer inte vara barnvakt. Jag väntar hemma och nu går jag.
Ja.
Så då är det ju ändå, tycker jag, mer upp till föräldrarna. Okej, shit, vilket skithål hon är.
Mm.
Men nu får ju vi ta oss steppa. Vi
kan ja, det är bara åka hem. Ja. Det är ju inget att hålla på med. Nej. Det ska inte vara så jävla svårt. Eller det är bara åka hem till ert barn.
Och sen tycker jag det är väldigt konstigt med att de firar 40 år men inga barn är bjudna.
Ja, det är jättekonstigt.
Eller väldigt grisigt om det är ändå familj.
Ja, nej. Så det, men alla är inte så.
Nej, alla är inte likadana. Men jag hade ju inte gjort det. Hade vi firat 40 år tillsammans, det är klart fan vi vill ha våra barn.
Ja! Gud, ja.
Strunt samman om inte bordsetiketten får förstäda efter serveringen.
Ja.
Matar
ja.
Vi hela golvet.
Ja då, det bjuder vi på.
Ja, jag kan säga, alltså, jag och Dorran, vi kallar oss själva familjen White Trash när vi var iväg på våra första all-inclusive-semestrar.
Oh, jävlar.
Alltså, det var sån kaos. Och personalen, de såg oss komma och bara gav oss blickar. Och nej.
Det var jättekul.
Vi har ju skärpt oss de senaste åren, men alltså vår första all-inclusive-semester.
Men vi är som rockstars, va?
Lite så faktiskt.
Vi är som rockstars, vi trashar hotellrummen ja. Och
nej, inte
mat
riktigt.
Överallt. Och du, det är mycket sånt.
Ja, alltså grejen var att vi vår första semester, Jason var väl kanske typ, Cataleya var väl 2, Jason var väl typ 5
ja.
Och så åkte vi till Ricky var med, han var väl också så typ 12 eller något
ja.
Och vi åkte till Fuerteventura då, så en av Kanarieöarna liksom. Och det här var vår första semester, första gången någonsin jag är utomlands.
Fuerteventura tillhör inte Kanarieöarna. Det tillhör Afrika.
Nej, det är Kap Verde du tänker på nu.
Jag bara skojar. Ja. Det var inget, fortsätt.
Ja, Fuerteventura är ju då en av Kanarieöarna.
Ja, det är det.
Och vi åkte dit och det var liksom all inclusive. Alltså, helt ärligt, nu när vi är lite mer beresta, det här var det skabbigaste hotellet någonsin. Fan. Alltså, möblerna var så dåtid, allt var så skabbigt, men det var vår första all inclusive semester.
Och vi bara, vad fresh! Vad fint det här!
Ja, vi hade det asbra. Och sen så gick vi alltid till restaurangen och det blir ju så, när man kommer dit med en 12-åring, en 5-åring och en 2-åring som sitter och äter bordet all inclusive.
Ah.
Det blir ju lite av varje. Ah, och hälften maten hamnar ju på golvet och det, alltså när vi lämnade vårt bord varje,
oh my God.
Efter varje middag det var liksom, ja det var, såg ut som doomsday på hela bordet.
Ja, men alltså det var lite pinsamt. Vi bara, retreat fort som fan nu.
Ja.
Nu går vi, kom barna.
Och så var det varenda gång. Det såg alltid ut som ett bombnedslag när vi var färdiga. Ja. Stackars personal.
Ja, men vad fan, det är inte så lätt. Vart ska vi göra av allting då?
Ja.
Vi har inga trasor, vi har ingenting.
Nej. Och, det är ju så,
och barnen tappar ju på golvet och de spiller på sig själva och de grisar ner och så är det ju.
Ja, och det var verkligen
kids
kaos.
Will be kids.
Men återigen till historien här, jag anser att här, det är ändå föräldrarna som gjort fel.
Ja.
De kan inte ta för givet att deras 19-åring ska vara barnvakt helt gratis och
nej.
Prioritera.
Och då alltså, får ni fan i mig åka hem bara. Ställ in 40-årskalaset, fortsätt att fira hemma med era barn.
Ja, eller så kan en åka. Till exempel mamman. Ja, men du kanske pappa.
Karn fyller 40, hej då på dig kärring och hem.
Det var farföräldrarna, farfar och farmor fyller 40.
Det, så
ja, men då kan pappan stanna.
Ja.
Och morsan kan åka hem och ta hand om barnet.
Mm.
Big deal. Lös situationen.
Gjorde bort mig och bjöd fel arbetskamrat på dejt. Idag gjorde jag bort mig och det riktigt ordentligt. Spänn fast era säkerhetsbälten, för nu kör vi. Jag är en man på 20 år och har träffat min flickvän slash bästa vän Celine i några månader. Vi jobbar på samma företag och hon fyllde nyligen år. Min flickvän Celine fyller på exakt samma dag som vår andra arbetskamrat Mariette. Och Mariette är 18 år. Vi jobbar på ett ganska litet företag där endast är 8 anställda och vi brukar köpa födelsedagspresenter åt varandra. Så när jag köpte en födelsedagspresent till min flickvän Selina var jag också tvungen att köpa en till Mariette med. Till Mariette köpte jag ett halsband med en delfin på, medan till min flickvän Celine köpte jag en riktigt fin ring för ungefär 5000 spänn. Jag skrev även ett fint brev där det stod hur mycket jag uppskattar henne. Sen stoppade jag in 2 biljetter till en spelning där en större artist skulle uppträda i nästa vecka. Så det enda paketet var mycket mer kärleksfullt än det andra såklart. När Celine fyllde år köpte jag Bounties och kaffe som jag serverade som frukost på sängen. Vi åt tillsammans i sängen och sen kollade jag på min mobil. Jag insåg att jag sa fel i mitt schema. Jag trodde jag skulle börja 9 när jag nu ser att jag egentligen börjar 8:30. Jag kastar på mig kläderna och tar med paketet till Mariette och sen skyndar jag till jobbet. När jag gav Mariette presenten gick jag därifrån då jag inte gillar att se på när folk öppnar mina paket. När jag var i rummet bredvid hör jag hur alla människor i rummet gaspar efter andan och blir överraskade. Jag tänkte att vad bra, hon måste tydligen ha gillat delfinen. Plötsligt kommer Mariette inspringandes till mig och kastar sig runt mig och kysser mig på kinden. Medan hon sa att hon fullkomligt älskar att gå på dejt med mig. Jag kollade på henne förvirrad och såg att hon höll i biljetterna. Fuck my life. De nästa 30 minuterna var ett rent helvete när jag försökte förklara att det inte var henne jag ville gå på dejt med. Att presenten egentligen var till min flickvän, men att jag förväxlat paketen. Stackars Mariette tappade verkligen all färg i ansiktet, och då överdriver jag inte. Man kunde verkligen se hennes besvikelse i ansiktet, och man skulle kunna säga att timmarna på kontoret gick riktigt långsamt efter det här. När lunchen kom tänkte jag åka raka vägen hem. När jag förklarade situationen för Celine började hon driva och göra narr av mig. När jag åkte tillbaka till jobbet gav jag Mariette sin egentliga present, men hon kollade inte ens på mig. Bara satt och stirrade neråt hela tiden. Jag har aldrig i mitt liv känt mig så hemsk. Jag hoppas att Mariette någon gång i framtiden börjar prata med mig igen.
Så herregud vad pinsamt.
Jävlar ja.
Alltså nu stackars Mariette.
Ja, stackars Mariette, men vad hade Mariette förväntat sig?
Ja, men Mariette har kanske en hemlig crush på honom, men vet att han är ihop med Celine liksom. Och sen så får hon en present, men han skriver att han verkligen uppskattar henne om hon vill gå på dejt med honom.
Oh.
Och se en stor artist liksom, här är biljetterna, en jättedyr ring.
Oh.
Och hon bara hoppar på honom, pussar på kinden, säger hon vill gärna gå på en dejt.
Det är bara, tyvärr, it was not for you.
Nej! Fy Satan!
Ja, verkligen.
Vad pinsamt, herregud.
Jättepinsamt. Alltså gud, vad tarvligt, eller vad ska man säga?
Alltså vilken jobbig sits. Och de jobbar ju tillsammans på ett litet företag med bara 8 personer anställda. Alltså,
ja, jag vet. Och ja. De måste jobba med varandra varje... Ja, gud vad pinsamt.
Och då, nu vet ju han om att hon har en crush på honom.
Ja,
alltså,
exakt.
Så här, annars skulle inte hon reagerat sådär. Och vilken jobbig sits. Och, alltså det är så liten förväxling, men ändå så... stort problem.
Åh herregud, så jävla klantigt gjort.
Ja, men...
Aj, aj, aj. Men jag vet, alltså, det är lätt hänt att alltså, man är stressad och du vet så här.
Ja, ja.
Nej gud, fy fan.
Alltså jag tycker mest synd om hon Mariette alltså. Alltså hon har inte gjort
någonting.
Jag tycker
synd om honom också. Som ja. Måste, du vet så här, då ska han liksom rädda sig själv liksom här.
Och sen se besvikelsen i den andras ögon när man förklarar att tyvärr, det var inte din, här är din present, en delfin. Varsågod.
Varsågod. Det var ändå ett halsband liksom.
Alltså det är så lätt hänt i vissa situationer att liksom göra bort sig på det här sättet.
Stackars.
Och det kan bli så pinsamt.
Ja, gud.
På tal om att göra bort sig så var vi i Stockholm en gång. Och jag var jättestressad. Alltså ni som har kört i Stockholm, ni vet, alltså i Stockholm City det är kaos. Det är rusningstrafik, klockan var 16.00. Det var bilar överallt, det var gående överallt, fotgängare och cyklar, mopeder. Det var helt enkelt kaos. Och jag håller på att köra där, mitt i Stockholm. Jag hittar inte för 5 öre, så jag har GPS på. Och så får jag ett samtal. Och samtalet är då från vårt postombud.
Åh gud.
Som då säger att, ja hej Christian, för alltså grejen är att de vet vilka vi är. Så de har ju mitt nummer. Och de vet att, okej, du har ett paket här som är ganska stort, du skulle behöva hämta ut. För vi känner dem på postombudet. Jag bara, men shit, tack så jättemycket. Så här, men jag kommer lite senare när jag är tillbaka i Norrköping, i Stockholm just nu. Okej, jättebra, tack. Okej, hej då. Precis när jag då ska lägga på så lägger jag ner telefonen. Och precis då så kör det ut en bil precis framför mig. Så jag slår tvärnit och skriker, jävla
Mm.
Men jag hade inte lagt på.
Nej, Ja, han hade ju inte lagt på luren, förstår ni. Och jag bara, du tittar på Chris. Jag bara,
och Rask var med.
Och sen efteråt så hörde man bara, klick. Och jag och Rask bara, nej. Jag och Rask, alltså vi asgarvade. Vi asgarvade.
Jag garvade ju med.
Ont i magen,
alltså. Jag garvade ju med.
Ja, och så ringde, fick du ju du ringa upp.
Ja, såklart. Alltså,
jag ber om ursäkt, det var inte dig.
Nej, jag bara, det var en trafikant som körde framför mig precis. Jag var inte till dig. Och de bara, men det var lugnt liksom.
Åh,
men det var så pinsam sits. Och det är många gånger jag har försatt mig i en sån här pinsam sits genom att kanske inte riktigt tänka mig när jag öppnar käften. Jag tror många kan relatera liksom.
Det tror jag också, men alltså det där var ju, ja, det där var klantigt. Jag undrar vad hon tänkte. Hon skulle bara vara snäll och ringa och säga liksom så här.
Ja.
Jag har ett paket och hämta bara så du vet så här, för att de visste ju att vi hade en business. Vi behövde få våra paket.
Ja, vet, och bli kallad för det.
Ja, så bara, jävla
okej, hej då jävla. Alltså, nej.
Stackars.
Hemsk människa är du, Christian. Hemsk. Men återigen till historien. Stackars Mariette och stackars den här karen. Alltså vilket jobbigt läge.
Ja, verkligen.
Jag vet inte riktigt vad han ska göra heller för att rädda situationen här. Vad han kan
nej,
göra.
Han alltså. Har redan gjort det han har kunnat. Ja. Och då sen är det ju bara att hoppas på att Mariettan, du vet så här att hon...
Såren läker med tiden.
Ja, ja, ja. De kan vara polare liksom.
Han kan försöka dejta ihop henne med någon annan.
Ja, typ sin bästa polare.
Ja, så det är som första historien. Vet
ja,
du. Men sen får han inte bli arg om hon faktiskt får känslor för den där de dejtar ihop.
Nej, precis. Nej, precis. Precis.
Tvingar min gravida flickvän att betala min mat hon åt upp. Jag är en man på 26 år som har en flickvän på 29 år och vi har varit tillsammans i 2 år. Innan vi blev ihop har hon och hennes syster planerat att hon ska vara surrogatmamma till sin syster och hennes man. Hon vill vara tydlig om denna uppgörelse redan i början när vi blev tillsammans och jag ser det inte som några konstigheter. Hennes syster kan inte få barn med sin man. Därför ställer min flickvän upp och avlar fram ett barn till dem. Låter lite fucked up egentligen, men vad fan. Alla sätter bra utom de dåliga. I skrivande stund är min flickvän gravid med deras barn i alla fall. Min flickvän bor hemma hos sin syster men kommer förbi mig ganska ofta så vi kan umgås. Hennes graviditet är inte illa egentligen. Det enda är att hon är totalt raidar mitt kök. Det är som en vild apliknande varelse liksom. Eller så skriver hon innan vilka cravings hon har så får jag se till att det finns hemma. Mina föräldrar skulle komma på besök och fråga om de kunde köpa med sig något. Jag visste att de skulle köra förbi min favoritrestaurang och bad dem köpa med sig från mitt favoritställe, min favorit, biff med bambuskott och ris. Dregla bara jag skriver om det. Jag var inte superhungrig när de kom på besök så jag åt bara lite grann och tänkte att jag käkar resten till middag senare ikväll och stoppade resten i kylen. När mina föräldrar åkt hem kom min flickvän någon timme senare. Hon blev hungrig och kom ut med en låda mat och frågade:
får jag äta lite av det här? Det ser väldigt gott ut.
Jag sa självklart kan hon det. Några minuter senare kom hon ut med en tallrik. Hon hade ätit upp allt och hällt på soja, Thai sweet chili sås och ketchup. Ketchup? Ketchup på biff med bambuskott? Ketchup? Den där skiten går inte att äta längre. Vi kunde inte direkt dela. Jag sa att hon kunde ha spara lite och inte tagit allt. Det där skulle ha varit min middag ikväll, så hon kan ju åka iväg och köpa nytt eller ge mig pengar så jag själv kan åka och köpa nytt. Hon vill inte åka så långt och tycker heller inte att hon skulle behöva betala för det heller. Jag sa att det var inte så snällt av henne att göra det eftersom hennes cravings är på grund av någon annans barn och inte mitt barn. Vi bor inte ens tillsammans. Hon vill inte åka så långt och tycker inte att hon skulle behöva betala för det heller. Hon checkade upp halva maten och åkte sen hem till sin syster. Resten av maten kunde jag inte ens äta och det var typ ingenting kvar. Och ketchup på biff med bambuskott. Något senare ringer min mamma. Då hade min flickvän berättat vad som hänt. Morsan var mindre glad och sa att jag inte har någon aning om hur det är att vara gravid. Att jag måste finnas där för min flickvän och inte bete mig som en idiot. Men what the fuck? Är det verkligen jag som är svinet här?
Det här är lite av en svår sits, ärligt talat. För jag kan förstå honom och jag kan förstå henne.
Mm.
Eller? Alltså så här, han kanske inte har pengar, kan köpa mer. Han var verkligen sugen på det, hon tog allt. Men någonting hon kunde gjort, det är väl egentligen bara tagit hälften. Men hon kan ju inte läsa hans tankar. Han har ätit lite, kanske hon tänker att han inte ska ha resten. Men det står ändå i kylen.
Hon frågar, får jag smaka lite? Ja, du kan smaka lite.
Ja, men då kanske han skulle sagt, men spara lite till mig. Så kanske hon hade sparat. Nu förstörde hon allt med massa grejer ovanpå så han inte kunde äta. Så vem har egentligen gjort fel här? Hon är ju ändå gravid, inte med hans barn, men det är ju ändå hans flickvän.
Båda gjorde fel, tycker jag.
Ja, väldigt konstig sits.
Ja.
Och han kanske inte har pengar och kan köpa en till.
Ja, men det är det vi inte vet.
Nej.
Så då är det svårt att säga vem som gjorde rätt eller fel.
Och jag antar ju att han inte har några pengar, annars ska de inte be sin flickvän om pengar. För hade han haft pengar, big deal, om vi går och köper en till då, whatever.
Mm.
Men om har han inga pengar så blir det ju jobbigt sitt som det var han som han längtat till middagen kanske.
Mm, precis.
Ja, den är lite klurig. Lite kluven här, ärligt talat.
Ja, det är inte lätt alltså alla gånger. Och sen, men som sagt, jag fattar ju hur han tänker. Det är inte, hade varit en annan sak om det var flickvännen var gravid med hans barn.
Ja.
Då känns det ju mer nära en själv.
Ja.
Men är det inte ens, alltså så här, om barnet ändå ska bli bortadopterat eller vad man gör, surrogatad.
Den måste vara tuff att vara surrogatmamma. Tror inte du det?
Jo, alltså, så här, jag hade aldrig kunnat ta det.
Nej, jag tror det krävs något att man är väldigt speciell som person. För att, alltså, har man inte haft barn innan, så tror jag inte man förstår vad vi pratar om just nu. Men när barnet väl kommer ut och man känner att det är en del av sig själv, och bara ge upp där. Det finns ju mammor som, och pappor med, som adopterar bort sina barn redan från födseln med.
Men har hon då blivit injected with the sister guy's sperm?
Ja, jag tror ju inte att
de har
gjort...
Men då fattar jag ändå killen. Han har ingen connection där då alls.
Nej. Men jag tror inte att hon haft samlag med sin systers man liksom.
Nej, men jag bara tänkte om, eller om det var att de två haft sex, killen och hon, och sen att de ska adoptera bort barnet.
Nej, jag tror att hon är inseminerad om hon är surrogatmamma. Okay. Antagligen. Så måste det vara.
Men jag tror till och med att en surrogatmamma kan få ägg av kvinnan och sperman av mannen.
Den är konstig.
Ja, jag tror att de kan det.
Ja.
Det blir inte, jo, det blir typ ditt barn också, för den får ju en del av dina gener.
Den får ju två mammor och en pappa då.
Ja.
För den får ju...
Visst fan går det?
Ja.
För att så är ju lesbiska par. Det blir ju båda. De tar ju ett ägg ifrån kvinnan och stoppar in i tjejen. Och sen en donator sperma.
Ja.
Så då kan du ju göra så.
Ja, det måste man ju kunna göra.
Ta ett ägg från en kvinna.
Ja.
Nej, men hon kanske inte har några ägg då såklart. Hon producerar alla inga ägg om hon inte kan bli gravid.
Ja, men så är det kanske.
Hon kan ju inte bli gravid då.
Men då kanske det är han som inte kan producera. Det är han som inte simmar ordentligt kanske.
Ja, vad rörigt det vart.
Ja, det har varit väldigt rörigt. Men ändå häftig tanke att kunna vara liksom. För jag vet ju att det finns ju mammor som fryser in sina ägg. Mammor, kvinnor.
Mm.
Och sen som de kan använda senare i livet.
Men jättekonstigt. Ja. Alltså så här. Ja, du fryser in, vi säger, i 30-årsåldern. Då ska du frysa in dina ägg. För vad då?
Ja, man kanske vill ha barn när man är 40-50.
Men du vet att de kasseras, äggen kasseras efter du typ är 40.
Jaha. Jag har ingen aning hur det där funkar.
Du, alltså, då har du, då har du 10 år på dig då. Och hitta... Men varför? Jag fattar inte.
Många kanske vet att de är nära, kanske det är rädda att de är nära det här klimakteriet där de inte kan få barn. Men kan de ändå få barn om man planterar in ett ägg? Det här är ingen forskningspodcast. Nej. Och det tror jag att ni fattar när ni hör det. Jag och Doran bara bollar med varandra. Vad vi
hur
tror.
Hur går det till egentligen? Jag fattar inte.
Men ja, kära vänner, avsnitt nummer 18.
Mm.
Och vi är numera med i Podplay.
Det är vi, Podplay.
Det är faktiskt riktigt roligt, för det betyder att vi kan börja ha reklam i våran podd.
Ja.
Vilket i sin tur leder att vi kan få intäkter på podden.
Ja.
Vilket i sin tur leder till att vi kan liksom lägga mer energi och mer, ja, men alltså mer tid.
Ja, men precis.
Och förhoppningen är ju att om den här podden fortsätter bli så populär, alltså liksom fortsätter spika uppåt som den gjort hittills, att vi kanske kan börja släppa 2 avsnitt i veckan framöver.
Precis, och det är där vi vill.
För vi tycker verkligen det här är galet roligt, och om du som lyssnar tycker det är galet roligt att lyssna, gå gärna ner till stjärnorna och ge oss ett betyg 1-5.
5-5-5.
5-5-5, det skulle uppskattas något enormt.
Yes.
Och någonting du även kan ta och göra, tipsa dina vänner om oss.
Mm.
För desto mer som lyssnar på podden, desto mer kan vi jobba med den och desto
Precis.
Mer avsnitt kan vi då producera.
Underbart.
Men julen är runt hörnet, vi ska ut och köpa lite julklappar och ge oss ut bland alla The Walking Dead-människor där ute.
Och vi önskar er alla en god jul och gott nytt år.
Ja, men vi hörs igen nästa vecka på onsdag klockan
06:00. Puss och kram!